Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Jag vet inte om du någon gång gått på teater eller film och kommit ut efteråt och livet är liksom förändrat. Så var det för mig som heter Kristoffer Triumf att se Fredrik Apollo Asplunds föreställning Det här är min historia. För er som missade den, läs hans bok Fröding dansade aldrig på bögklubb i Damaskus. Men först, njut av Värvets andra sommarvikarieavsnitt. Det med just Apollo. Dansare, DJ, skådespelare, författare, dramatiker, vårdbiträde, radiopersonlighet och kolloledare i sommar med mera. Som samtalar med Steve Sjöqvist, diakon på Sankt Görans sjukhus, AIDS-överlevare, en av de första, mer om det snart, och författare. Nu kör vi.
Och så säger hon, nu tar jag hand om dig. Och så vände hon på kudden, gick och öppnade fönstret. Nu går jag och hämtar en morfinspruta. Och när hon kom in så sa hon, om det inte går över om 20 minuter så kommer jag med en till. Så ska du se att det blir bra. Och jag har skrivit om det här. Och, för det blev bra. Men hon hade förtrogenhet. Och det kände jag.
Hej! Hej, jag heter Fredrik Apollo Asplund och jag kommer idag att sända istället för Kristoffer Triumf. Han är på semester. Och jag är här med min underbara, magiska, fantastiska vän Steve Sjöqvist. Och Steve, vi båda är skogsungar från obygden utan förebilder, men med föräldrar som stöttade oss. Vi är två glada bögar, men med sorg i ögonen. Steve, du är diakon på Sankt Görans sjukhus, men du är också en ikon. Du är gammelhivdrottningen i Sverige. Du är den mest allvarliga och mest flamsiga person jag känner. Och du är den viktigaste gåvan till Sverige. Jag är stolt över att kalla dig min vän, älskade Steve Sjöqvist.
Jag brukar aldrig bli ordlös, men nu blev jag det.
Älskling.
Vilken kärleksförklaring.
I mean, I love you.
Men jag kan bara säga, det är ömsesidigt.
Tack, fining. Jag känner det.
Ja, det var så när vi möttes.
Och det var ju så, på en gång.
Ja.
Instant love.
Lite så här, allt verkligt liv är möte, som Martin Buber. Och det är när det träffar så där, mitt i prick.
Över en semla på Söder i januari.
Typ.
Den bästa semlan jag ätit.
Ja.
Hur mår du, Steve? Hur har din vecka varit?
Min vecka har varit bra. Jag jobbar ju till vardags på Sankt Görans sjukhus. Mm. I sjukhuskyrkan där. Tillsammans vi är tre stycken i våra team. Och jag har världens roligaste arbete.
Mm.
Jag gör allt det som ingen annan har tid med att göra. Och det är ett privilegium, tycker jag.
Eller hur?
Mm.
Och vi har ju varit där, jag har varit där,
ja.
Jag har hängt där, det är fantastiskt.
Visst är det vackert?
Det är så vackert. Ja. Det är en sån oas.
Ja, det är en oas.
Det är, ja.
Ja, och människor som är chockade eller ledsna. När man kommer in där så tar rummet hand om allt det där, alla de här känslorna. Så då kan man bespara sig ord, utan bara vara upplevelsen.
Ja, vara där och då.
Mm.
Jag vill presentera dig ordentligt, enbart dig.
Oj.
Och sen tänkte jag att du skulle presentera mig med vilka ord du vill.
Mm.
Så jag kör en liten presentation av dig, för jag vill att Sverige ska veta vem du är. Steve, en skogsbög, likt mig, som sjöng dansband i början på 70-talet. Och började plugga teologi, men höll inte med hur kyrkan då hade för relation med HBTQ-frågor. Så du hoppade av. Du hamnade i vården på olika sätt. Hade en idé om att bli sjuksköterska. Men du hamnade med pedagogik istället. Du dansade i New York. 10 år före mig, i början på 80-talet, dansade du i New York till Anita Ward's Ring My Bell, So Many Men, Too Little Time, i dina 5 och 1 år och dina alltid, alltid vita, krispiga Stan Smith. Du har varit med och startat en barnrehabilitering i Riyadh i Saudiarabien. Du kom tillbaka till Sverige, du fick en HIV-diagnos hösten 1987. Ungefär samma tid som jag kom ut som en vätskrämd 15-16-åring. Då var den här diagnosen en dödssjukdom. En dödsdiagnos. Men du fortsatte. Du kämpade, du levde, du skrev, du producerade. Men hösten 1996, eller året 1996, så då blev du sjuk.
Mm.
Sjukdomen kom ikapp dig.
Mm.
Det som legat vilande 9 år bröt ut.
Exakt.
Pumpad med morfin sjönk du mer och mer ner i medvetslöshet. Fast du hade en sån vilja att du ville fortsätta, du kämpa, så fattade du att du var tvungen att släppa taget om livet. Du förberedde din begravning med en kyrka utsmyckad med dina favoritblommor, blåa anemoner. Men hösten 96 kom bromsmedicinerna, mirakelcocktailen, där du i ett töcken, i en slags medvetslöshet, blev den första i Sverige att få den här medicinen. Och du överlevde. Det kom tillbaka. Och det var en lång resa tillbaka. Mm. Det var inte bara att du tjoho hoppade ur sängen. Nej. En annan slags Lazarus. Och det var inte lätt. Men du jobbade på, du fortsatte. Och nu är du diakon på Sankt Göran, där du har medskapat med din närvaro det här stilla rummet i inspiration till Dag Hammarskjöld, som är ett liknande rum i FN-byggnaden när han var generalsekreterare där. Ett rum jag har fått suttit i med dig. Mm. Ett rum som är stilla, ger ro, ger kärlek. Ett rum för alla. Det är du, Steve.
Och då säger jag Fredrik Apollo Asplund.
Mm-hmm.
Hade inte så där jättekoll på dig, mer än att jag har sett namn och så vidare. Jag visste att du har skrivit en bok. Att Fröding inte dansade på bögklubb i Damaskus.
Precis.
Och när vi möttes, jag vill gå tillbaka till den här semmeldagen.
Tack.
För det var ett möte. Och det tog bara några sekunder så small det till. Och din uppväxt i Värmland med föräldrar som stöttade dig. Jag kunde bara ta dig i handen på det.
Mm.
Och så, vilken ynnest att ha en mamma och pappa som stöttar en, vem man än är. Och i boken så tycker jag din pappa är en fantastisk figur.
Mm.
Som följer dig till Stockholm när du ska börja dansa och gå på skola. Det är så berörande. Och sen har du också varit artist. Jag fick ju tack och lov för Google. Jag älskar Google. Så då får man ju snoka reda på lite saker. Och du har ju mycket med dig. Men sen kommer det här otippade med dig, Fredrik, och det är att du under pandemin kommer till sjukvården. Och där har vi också då en mötesplats. Jag är den ofrivillige naturvetaren som inte har läst någonting sånt. Och där steppade du in på Karolinska under pandemin och öppnade upp. Och när du har berättat det så tänker jag, det är vad människor behöver när man ligger sjuk. Man behöver människor som kan ge ärlig närvaro. Och det har jag fattat att du gjorde med de där patienterna. Och då kan man, och enligt egen erfarenhet, att möta någon som är generös, bjuder på sig själv och vill möta oss som ligger i de där sängarna med plastlappar på. Det ger styrka och det ger mod för den som är sjuk. Och ja, jag tyckte det var så fantastiskt när du berättade om det. Också att du blev emottagen på ett sånt otroligt fint sätt. Så att jag skulle nog vilja se lite mer av det i sjukvården framåt. Det är ju en ganska konservativ och hierarkisk miljö med bara naturvetare. Och jag har aldrig trott på att god vård bara är naturvetenskap. Utan måste in mycket humaniora och mycket mänsklighet.
Humanior, allvarlighet och flams.
Ja.
Till sjukvård.
Exakt.
Jag älskar att prata sjukvård med dig. Det är så fint med allt annat vi pratar om. Jag känner mig, du är en kollega där och jag blir så stolt att vara en kollega med dig i de aspekterna. Och också vad vi pratar om, för det vill jag gå in på nu. Alltså, du har ju lärt mig om Dag Hammarskjöld.
Mm.
Denna gigant, den här ikon som dog en dåla i Zaire, nej?
Nej, nu var det Zambia.
Zambia, precis. Mm. Vilket år var det?
1961.
Och så att vi har ju nämnt här teologi, Dag Hammarskjöld, men även har du din favorit filosof Kierkegaard. Jag tänkte bara så här, teologi, Kierkegaard, Dag Hammarskjöld. Ja. Hur ramlar de här in i ditt liv?
Ja. Jag kan börja med Hammarskjöld, för det var tidigt. Då gick jag på gymnasiet i Karlstad. och fick lämna det här brukssamhället som jag bodde med mina föräldrar. Jag sa att jag vill inte pendla. Och det var en frihet att komma till en stad. Liksom. Jag stod där på torget och tänkte att wow, det här är frihet. Men då fick jag, jag var engagerad i kyrkans ungdom, eller kyrkans unga. Och så var det en präst som sa att ja, jag ska ge dig den här boken. För du är en person som kommer att uppskatta den. Och så fick jag en sönderläst bok med vattenfläckar på. Och jag tänkte nog lite fräckt, du kunde väl ge mig en ny bok när du skulle ge mig en bok. Långt senare upptäckte jag ju att det här var liksom första handsutgåvan som kom 1963. Mm. Det var en sån bok jag hade först som var bland de första som kom. Så det har jag ju satt pris på när jag väl förstod det.
Mm.
Och hur läser man en dagbok? Jag vet att jag tittade i den och jag fattade nog inte så mycket. Det var en del citat som jag tyckte, det lät väl bra. Men jag visste att den där boken var viktig. Och så fick den flytta med till Karlstad och den fick flytta med till Göteborg. Och sen en vacker dag, jag tror det var 1981, så låg den på mitt nattduksbord och jag hade sagt upp mig från mitt första jobb. Och kommer hem och är förbannad och jätteirriterad och sliter upp dagboken, vägmärken. Och så faller blicken på ett vägmärke som låter så här. Dessa färdiga, dessa självklara som går omkring i sin framgångsskinande rustning. Hur kan du låta dig irriteras av dem? Låt dem leva på det plan där det gäller.
Alltså jag älskar det citatet. Du gav mig det citatet. Jag läste det idag senast.
Visst, det är underbart.
Är det underbart?
Och jag blev fullständigt kolugn. Och det var som ilskan rann ut. Och tänkte att nej, jag ska fanken inte ge plats för det här.
Nej.
Det bara äter mig. Så väck med det.
Väck med det. Och Kierkegaard.
Ja, Kierkegaard kom upp. Jag har varit väldigt mycket i Danmark. Mm. Jag har en av mina bästa vänner, Hanne, som bor där. Och vi arbetade ihop i Riyadh 1985. Men även under mina teologistudier i början på 80-talet så kom Søren Kierkegaard in. När jag läste en kurs om existentialismen som kulturströmning.
Mm.
Och det var ju liksom Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir i den franska gruppen och så var det den tyska. Men Søren Kierkegaard ligger ju, är ju grundaren av existentialismen. Och jag kan tycka verkligen att teologi behöver det för att kunna vara relevant i den tid vi lever i nu. För han var så stentuff med sin det här med att du måste göra val i livet.
Mm.
Annars så blir det andra som gör det åt dig.
Visst.
Och sen sa han också, du måste vara subjektiv. Du måste vara äkta, autentisk. Annars blir det ingenting.
Annars blir det ingenting.
Nej.
Nej, ja, alltså, jag hör dig. Och som har vanligt så ibland landar saker efter ett tag när vi har pratat. Som den här liksom, Dag Hammarskjölds olika citat jag har. Så det här kommer fortfarande behöva landa i mig. Och bara så här, för jag tycker det är så mänskligt och så sårbart och sårbart och självklart.
Mm.
Både med Dag och Kierkegaard när vi pratar. Men jag tycker sen med din teologi och din tro, för jag föddes in i Kiruna, jag menar mormor gick från att vara lästadian, alltså kristen sekt i Norrland, till att bli superkommunist. Hon hatade USA och religion och älskade Sovjet och ja, Lenin.
Mm.
Så den finns ju i min familj. Sådär. Men jag har alltid haft inte en tro, men jag har gillat tro, jag har gillat religion.
Mm.
Och jag tror att man i olika utsatta stunder i ens liv så finns den där... Alltså behovet och att vara på olika sidor och peka finger, är det något som du har pratat med mig om och du skriver också i din bok Vägmärken.
Vägen valde dig.
Vägen valde dig. Vägen valde dig.
Ja.
Och det handlar om det irrationella versus det rationella och vidskeplighet.
Mm.
Och att vara extrem åt att vara, alltså varken det rationella, där finns dock vidskeplighet ändå. Kan du bara förklara, du skriver så fint i din bok.
Ja, nej, men det är ju inte min grej. Man hittar ju saker, ja, från andra.
Såklart.
Och men det här att vi ska vara så rationella, vi ska ha manualer och vi ska inte tänka själv, vi ska titta vad det står i manualen. Och den tiden är provocerande som vi har nu. Liksom, det, liksom, jag vet inte vad vi kommer att bli, liksom, icke-tänkande varelser om det fortsätter. Det måste alltid gå igenom mig själv. Men att vara rationell och att vara irrationell, det är två sidor av samma sak. Och överdriver man någon av polerna så blir man lika vidskeplig. Och det här var Gunnel Wallqvist som översatte Proust till svenska på spaning, de här böckerna. Och hon skriver, på 80-talet hittade jag den boken, och just den strofen gick rakt in, för det irrationella då, där till exempel tro ingår. Jag har alltid varit en person med fantasi, haft en egen liten bubbelvärld som jag odlar. Den är viktig för mig. Och när jag får checka ut från verkligheten lite och vara i stora frågor och tänka. Så att det irrationella är högst verkligt för mig. Och där också tro. Därför att det är så självklart för mig att jag finns i ett större sammanhang. Och som jag inte riktigt kanske förstår helt ut. Men skitsamma, det är inte så viktigt att jag förstår det. Utan det bara är så. Och så får man kretsa runt sanningar, tänker jag. Jag blir livrädd för folk som äger sanningar.
Ja, men för jag tänker, när jag läste det i din bok och när vi pratade och när vi har träffats, så tänker jag just på det här det irrationella och det rummet att checka ut från verkligheten. För att antingen om du ska hantera döden eller helt enkelt bara hantera traumer. Mitt trauma var ju när jag då kom in på den Kungliga Svenska Ballettskolan som 12-åring. Jag bodde alltså med min familj i skog i Värmland. Och de kunde på något vis, alltså, som Billy Elliot, ni som lyssnar. Jag var före honom. Före filmen. Men så jag fick ju då som en slags talang på den här elitskolan lämna min familj och bo i en slags fosterfamilj när jag kommer till Stockholm, för att gå på den här elitskolan, stöpas om i en slags balettrobot, en väldigt brutal miljö. Och dessutom var det AIDS-bomben hade briserat 85, och det var liksom en extrem homofobi, mobbning, penalism, psykisk misshandel från lärare. Det var liksom ballett sovjet-style, liksom det här 80-tal. Och då just checka ut, det var min livhank. Jag kanske inte hade levt idag om jag inte hade haft mitt irrationella.
Nej, men precis.
Det var mitt stora, det var mitt, där promenerade jag innan jag kom till den här familjen, för jag fick de promenaderna jag fick vara själv och vara i min värld.
Det här är så fint att du säger, Apollo, för det, jag tror det är så många gånger människor överlever. Och jag tänker på överlevare från andra katastrofer.
Visst.
Andra världskriget, nazismen. Många som överlevde gjorde någon sorts flykt till en inre värld. Där de levde med det de liksom trodde på bortanför det här brutala. Som man också kunde uppleva som gay person. Visst. Att vara ung. Och när man, eller som i mitt fall, att leva med HIV. Att verkligen få smaka på den här känslan att inte vara en önskvärd person. Det är förskräckligt. Och då vet jag inte vad jag skulle göra om jag inte hade min inre värld. Med musik och texter och... Men framförallt också en klar orientering med att vilja ha med bra människor att göra.
Faktiskt. Men jag började odla det där redan som liten skogsbög, som det också var. Att jag hade lyxen faktiskt att vara en väldigt normativ liten bygd. Till exempel mitt fall, killar skulle antingen följa med pappa på älgjakt eller spela ishockey eller hålla på med motorer. Och jag ville inte något av det där. Jag gick åt mitt eget håll. Och det egna hållet var faktiskt en ensam stig. Men det var liksom lyxen med det. Jag var inte ledsen för att vara ensam där i skolan. Jag kände mig ändå älskad av mina föräldrar. Och även av hela det lilla samhället. Jag var en byfån, men jag var omtyckt. Och på den ensamma stigen så började jag odla det här irrationella. Jag fantiserade, jag tänkte, jag drömde. Och jag letade efter tecken. Det kunde vara ett program på tv eller när Carola var med Melodifestivalen 83. Men det där... letandet av tecken var också någonting magiskt.
Ja, men jag kan förstå det verkligen, och det är så fint att vi har samma upplevelse, för att jag kände mig inte utanför när jag växte upp på det där, de här små brukssamhällena, utan ja, men jag var nog lite annorlunda, men det var nog ingen som hade så mycket åsikter om det, och jag hade mycket min inre värld och var för mig själv också ibland, och den andra delen var att jag oerhört social, höll på med musik, så att jag menar, jag var ju alltid där det hände.
Visst. Mm. Ja, men det är samma här, det var, man säger på värmländska, jag kom från en dag, han är lite sludig.
Ja, sludig.
Sludig.
Ja,
men han är Stigarners pojk och vi tycker om han.
Ja, ja, och jag var Lennarts pojk.
Ja, du ser. Ja. Lennart och Stigarner.
Lennart och Stigarner.
Åh, fina. Ja. Jag har i det här, teologin och i det irrationella, rationella och magin, så har du presenterat mig för FQ.
Ja.
Kan du berätta lite i den, liksom beskriva så fint vad FQ är i mellan vilka parametrar eller sådär bara.
Mm. FQ, vi kan ta skalan från början.
Mm.
Och då är det IQ, då brukar alla nicka, för det vet vi vad det är.
Sitter jag nickar här
nu? Ja, nickar du också. Mm. Och så säger jag EQ, och det har också folk tuggat i sig, känslans intelligens. Så det kan man också. Men sen kommer det till FQ, och det är förtrogenhetskunskapen.
Mm. Förtrogenhetskunskapen.
Jag tycker det är så vackert ord. Att vara förtrogen med det man gör. Och jag tillskriver då, som har jobbat mycket med medicinsk etik och jobbar med vårdpersonal och så vidare. Och det är det här ofta man tillskriver en erfaren person som har varit med om många saker.
Mm.
Och jag vet själv som patient, när man hade med erfarna sjuksköterskor att göra. Jag vet syster Rut, hon var säkert mellan 60-65, jobbade på natten på SÖS, på Södersjukhuset. Och hon kom in till mig och hade jätteont. Och tänkte att nu blir det natt igen, och då är det alltid svårare med nätter.
Mm.
Och så säger hon, nu tar jag hand om dig. Och så vände hon på kudden, gick och öppnade fönstret. Nu går jag och hämtar en morfinspruta, så ska du se att det blir bra.
Mm.
Och när hon kom in så sa hon, om det inte går över om 20 minuter så kommer jag med en till, så ska du se att det blir bra.
Mm.
Och jag har skrivit om det här, och för det blev bra. Men hon hade förtrogenhet, och det kände jag.
Mm.
Och det är ju det, att man speglar att jag kan andas lugnare om jag vet att du är förtrogen med det du håller på. Och speciellt när vi har hjälpande funktioner, så tror jag det är jätteviktigt.
Och det är intressant, för trogenhetskunskap handlar inte om det verbala, peka med hela handen, vet vad skåpet ska stå, utan du kan aldrig lura någon. Förtrogenheten är så jäkla äkta.
Ja, och den är direkt, och det handlar om någon sorts helhetsupplevelse där också känslan är viktig. Att jag känner att jag kan lita på dig i den här situationen.
Mm.
Och det är faktiskt magiskt när man får vara med om det. Och det är ju därför då vi ska försöka, tänker jag, varje gång jag ska gå in på ett rum, så har jag lärt mig att nej, men jag stannar till utanför dörren, jag tar ett djupt andetag och så knackar jag på dörren. Så att jag verkligen är närvarande när jag ska gå in till en patient eller närstående. Och det är så viktigt i vad vi än gör. Jag menar, personen som sitter på ICA, där kan man uppleva också någon som är så här riktigt närvarande och tittar mig i ögonen.
Visst.
Och säger tack så mycket.
Mm.
Alltså det är fint.
Det är alltså, för jag ska ju bara ner det. Idéer vi ska prata med dem. Det är så roligt att när vi pratar så får vi ett flöde nu. För det är roligt att när du, för jag, FQ, jag hade inte riktigt förstått det faktiskt när jag skrev ner det här på lappen här. FQ, förklara igen, älskade Steve. Och så gör du nu för trogenhet, vad vi gör.
Mm.
För att nu vill jag nämligen prata om Dag Hammarskjöld och kongruens.
Ja.
Och berätta lite om kongruens. För nu har jag en liten grej på det här sen. Kongruens, älskling.
Kongruens är ett väldigt fint ord då.
Mm.
Men man ska väl kunna säga samklang, tänker jag på. Och det är ju så här, som jag är extremt känslig. Vad är det vi säger och vad är det vi gör? jag jobbar i kyrkan och ibland kan vi ha lite övertoner, att vi har, att vi säger väldigt mycket fina saker om kärlek och så. Och det kan bli lite kletigt ibland. Så det är viktigt att det är någon klangbotten i det jag säger och det jag gör. Och det talar Dag Hammarskjöld mycket om. Och han var ju en mystiker. Men det är ju inget skumt, någon tokig människa som sitter i något hörn, utan en högst närvarande människa i det levande livet, mitt i samhället, mitt i de viktiga frågorna som gäller människor. Där var han, men där fanns också hans mystik. Och han var väldigt noga hur han uttryckte sig och vad han sa. Han slirade inte på orden, utan han var så där exakt med vad han menade. Och det har blivit jätteviktigt för mig när vi pratar också om alla har lika värde, mänskliga rättigheter, och så går man igång. Och så tänkte jag, ja men gud, nu får det bottna i någonting. Och då skulle jag vilja säga, ja, men det finns mycket mer att göra. Och så får man ge praktiska exempel.
Visst.
Ja, jag tänker på tiden vi lever i nu som är väldigt antidemokratisk och en massa otäcka krafter som man anar ibland på något sätt. Och då tänker jag, den här kongruensen är ju jätteviktig nu. Och att vill man stå fullt ut för mänskliga rättigheter och att mena att alla har ett lika värde, då måste vi också vara jättetydliga så man inte svajar på det.
Nej, det är just att det har vi pratat om där. Jag ser vad du gör. Jag hör inte vad du säger. Jag ser vad du gör.
Ja.
För att när vi pratar om kongruens och bottnad, så tänker jag väldigt mycket på, jag har tampats med heterosexuella, normativa, maskulina män i hela mitt liv. Det har vi båda gjort.
Ja.
Och de tappar lite makt nu. Det är en bättre tid på sätt och vis. Därför är det så mycket motstånd just nu också. Och jag tänker på män som haft i chefsposition eller som är självutnämnda arbetsledare, vad de kan ha varit, man har jobbat för någonting. Då kallar de för män som pekar med hela handen och vet vad skåpet ska stå. Vi som inte är dem, vi vet att ingen vet vad skåpet ska stå.
Nej.
Att veta vad skåpet ska stå, som är en fars, en skimär, det är ju för mig icke-kongruens. Och då tänker jag på, jag har gått igenom olika ledare som är, eller så här, arbetsledare eller chefer, olika jobb, att de tar på sig en för stor kostym. För att de tror också i sin osäkerhet, för de är ju små pojkar hela tiden. För jag brukar säga att du kan ta de tuffa killarna ifrån högstadieskolgården, men du kan aldrig ta högstadieskolgården ifrån de tuffa killarna om man inte som vuxen aktivt försöker arbeta bort det. Det handlar om att man är herre på täppan, det handlar om att man ser sin omgivning i ett dominansförhållande. Det är en kamp, och den kampen gör att man tar på sig för stor kostym, för allt det handlar om att bara blåsa upp sig. Och då brukar jag säga att, men ta på dig den lilla kostymen, för den passar dig bättre och du blir mer, om man säger, ärlig, äkta och mer du får mer förtroendekapital. Kongruensen är balanserad. För det är så roligt att säga, för när jag började på Karolinska, så väldigt snabbt så blev jag en person som sjuksköterskorna ville skulle gå in till folk som har fått en diagnos av en obotlig cancer. Kanske inte livet, det är inte så långt kvar med livet. Och de liksom skjutsade in mig på de här rummen. Och jag sa till alla kollegor, och även patienterna som också började komma till mig, så sa jag alltid, jag kan ingenting. Jag kan inte det här. För jag menar det på allvar, för det är så pass allvarligt arbete. Jag ska bara sprita ytor, för jag har hamnat här på grund av pandemin som en assistent till undersköterskorna. Jag kan inte. Det var ett mantra. Jag kan ingenting. Jag har ingen utbildning. Jag bara får sprita. Och ju mer jag sa att jag inte kunde, desto mer blev jag indragen i rum eller sal efter sal efter sal. Och till slut så började jag jobba som arbetsledare. Och jag tänkte på när vi pratade med liksom kongruens, förstå kostym, ta på den lilla. Jag fick väldigt mycket förtroende. Och det är någonting som jag tänker på när man får på sig också en uniform. Du har din presskrage. Jag har min uniform då som vårdbiträde eller vårdare. Och det här är så intressant, för att jag i början så blev jag bara stressad en gång, för att de kom ju till mig såklart och ville prata. Jag sa hela tiden, jag kan inte. Men de fortsatte komma. Och det första mötet jag hade med att få förtroende, eller att någon lägger nästan som sitt liv i sina armar, men där det faktiskt jag slappnade av och tog emot det. Det var min första döende patient, en äldre man med rötter i Egypten. Och han lyssnade på den legendariska egyptiska stjärnan Umm Kulthum, som man oftast lyssnar på kvällen när man bor i Egypten. Eller hela Mellanöstern.
Och du kunde ju prata arabiskt.
Ja, och jag hörde ju Umm Kulthum där på kvällen. Hörde på. Så jag gick in och bara, hej, alltså är det du som spelar Umm Kulthum? Och vi började prata. Mm. Han pratade om sina söner som var 20-någonting. Hur han älskade dem och var stolt över dem. Han hade en obotlig cancer. Och sen började han också prata om mig med sina söner. Och det är en Svenne Banan på min korridor som pratar arabiska. Och står plötsligt en skitsnygg 25-åring i korridoren och ropar mitt namn. Snälla, snälla Apollo. Och börjar prata om sin pappa. Om pappans pung som var röd och var sårig. Och han pratade så intima detaljer om sin pappa. Och jag var så här, och jag såg inte min uniform då. Jag hade inte vuxit in i den. Så jag började så här i huvudet, det är som att en snygg kille på Rish i Stockholm skulle prata om sin pappas pung. Jag bara, men vem är du, vem är jag, vad är det här? Alltså just jag. Det här är ju den där pappan och det här är ju hans son. Och jag började då landa och prata, för det var så självklart för honom att det var mig han skulle prata om sin pappas pung. Som var röd och irriterad, han ligger där och har liggsår. Mm. Och sen så blev det så att när pappan dog så var det jag som fick, det bara blev så. Jag fick sitta med familjen och bara prata det lilla om det mest triviala, och där växte jag in i min uniform. Mm,
underbart, men jag kan ju se det utifrån då och tycker att det är självklart, eftersom jag uppfattar dig som en stark person men också sårbar person. Mm. Och det är en oslagbar kombo. Egentligen har vi lärt oss att visar du sårbarhet, mm, så är du en loser. Då är du misslyckad. Sen finns det människor som kan utnyttja din sårbarhet. Det har jag råkat ut för. För jag har aldrig varit intresserad av makt eller positioner eller direkt pengar. Mm. Sen har jag inte saknat någonting, så att det vill jag också säga. Men det har inte varit mål för mitt liv och är inte mål för mitt liv. Och jag har också lärt mig att när jag möter också människor som vill försöka ge sig på mig för att jag blottlägger min sårbarhet, mm, då kan jag hugga till. För då tänker jag, nej du, kom inte här. Och det var det du fick. Du kom med dig som du var. Mm. Och du skapade tillit, detta vackra ord. Tillit. Tillit. Och kommer vi med tillit till... Mitt i livet är jag i döden och mitt i döden är jag i livet, tror jag Martin Luther sa. Och det är ju liksom olika saker, men livet pågår ända tills vi dör. Och kan vi då i de här gränssituationerna skapa förtroende och tillit? Och det tror jag var precis vad du gjorde på Karolinska.
För det vill säga det här, vi är två glada bögar med sorg i ögonen.
Ja.
Och att sårbarheten och att brösta det eller att bara visa det. Mm. För du har sagt något så fint att vissa sår läker inte.
Nej.
Och det tycker jag är så vackert sagt.
Ja, jag fick verkligen, när jag skulle skriva den här boken nu, mm, som kom i oktober, Vägen valde dig, som är ett Hammarskjöld-citat. Mm. Och det har varit väldigt provocerande, och du ska tacka, säger han. Mm. Och då har jag tänkt ett finger upp i många år. Vad då tacka? Men jag har ändå kommit fram till det i mitt liv. Att jag har ändå försökt kunna göra saker utifrån olika sårbara situationer.
Mm.
Och har känt att jag får vara med på mina premisser. Mm. På det jag har orkat och kunnat. Men när jag började med mitt researcharbete och läsa 35 års journaler och satt på Venhälsan på Södra sjukhuset, så var det jobbigt.
Mm.
Och långt in på det här året har jag också kommit i kontakt med den här sorgen som jag har.
Alltså läsa journaler som var på väg mot din död, som AIDS-sjuk 96.
Absolut.
Det är så brutalt, vilket mod.
Ja, men jag tog ju hjälp då, och det måste jag säga, det är ett hett tips. Det är, ta hjälp. Mm. Jag är jättebra på att be om hjälp. Mm. Och ta hjälp. Jag har inte en tro på mig själv att jag kan och vet allt bäst. Och jag har förmåga, eftersom jag har jobbat med egna uppgifter också, att hitta de som kan saker som inte jag kan. Mm. Det är jag bra på.
Alltså, jag håller på att bli bättre. Men du är min influencer när det kommer till det. Det är så jäkla fint sagt. Ja, alltså, jag börjar bli bättre. Också när man ser någon som kan något. Och det lärde jag mig verkligen på KS. För jag var tvungen, mm. för det är så allvarligt att jobba med liv. Och då aggressiv cancer. Mm. Med övre buk. Underbar ställ. Älskar er på KS i Huddinge. Men jag var tvungen att berätta om det här nu. Lär mig om det här nu. Mm. För att jag kunde inte stå med någon stor kostym. Det är helt omöjligt.
Ja. Men jag tror många behöver gå den skolan. Att inte ta sig på sig för stor kostym. Och speciellt om man har chefspositioner. Mm. Jag har varit med i många utbildningar, och bland annat för Volvos utbildningar om ledarskap. Och då handlar det ju, för att vara en god ledare och chef och ha ansvar för andra människor, så måste du ha god självinsikt. Mm. Det är självklart. Men det kan man ju tvivla på ibland.
Det kan man definitivt. Ja. Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällspris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Jag tänker på första kapitlet efter inledningen i din bok Vägen valde dig. Handlar om sprickor. Och det är om sår och det handlar om sorg. Det handlar om, alltså, det är vi båda, det är alla människor, men som du och jag delar och pratar om. Kan du berätta lite bara om det här med sprickor och de här krukorna och den japanska tekniken att laga krukor som har gått sönder?
Ja, det ska jag gärna göra. Det var precis förra våren, någon gång april, maj. Och hösten därpå hade vi två jättevackra krukor. Vi hade köpt dem hos vänner på Österlen som har en inredningsaffär. Och de var svindyra. Och så var de så där blåbärsblåa. Och så åkte den ena krukan ner och gick i tre delar. Och då säger min man Åke att men jag tar ner dem i snickarbon och så kan jag kanske laga den. Och så blir det vår, ljuset är tillbaka, jag ska börja skriva och laddar. Och så kommer Åke ut och säger att nu har jag fixat krukan. Jag har lagat den efter en japansk metod som heter kintsugi. Där man lagar med lim och guld. Och ja, det var en teknik då som man gjorde, att man tog vara på det trasiga och gjorde så att det strålade och blev ännu vackrare. Och så mitt en vårdag där och solen lyser, så kommer den här krukan ut och det är nästan så jag tycker bättre om den ena krukan som har sprickor. Mm. För den lyser så vackert med sina sprickor. Och då tänker jag, ja, jag har också massa sprickor. Men jag har lärt mig leva med dem. Jag har inte stoppat undan dem i någon vrå. Utan jag har kommunicerat med mina sprickor. Jag har tillåtit mig själv att bli ledsen. Och jag har också kommunicerat med människor som jag tycker om. Om mina sprickor och vad jag bär med mig. Och då blir det ju så konstigt att... Det är därför jag kan säga vägen valde dig och du ska tacka. Mm. Det som har känts så konstigt, att när man har lagat de där sprickorna så att de skiner, så blir man bara kanske lite mer mänsklig, tänker jag.
Ja, för det har fått mig att tänka på kintsugi, heter tekniken. Mm. Min kintsugi blev när jag var 17, när jag hade gått då den här Kungliga Svenska Balettskolan på 80-talet. Jag gick ut 89-9an. Och fick ett stipendium för att gå gymnasiet, men jag sa ett finger upp och tog stipendiet och drog till New York när jag var 17. Och då kan jag tänka er ett 80-tal av mobbning, rädsla, sexuella övergrepp, fosterfall. Alltså det var brutalt, brutalt. Men jag tog mig på andra sidan, jag hade min irrationella rum som tog mig framåt. Men så drog jag till New York 1990, 10 år ungefär efter dig. Och det var en väldigt brutal stad. Det var peak död i AIDS och det här crack-kriget höll på. Det var mycket droger och våld. Men jag gick ut på klubbarna, gayklubbarna, där vi dansade. Och det var en otrolig kreativitet just då när jag var där. Så min kintsugi var att när jag träffade andra queera ungdomar runt min ålder, så var det vissa som bodde under broar, vissa hade blivit utslängda av sina familjer och väldigt mycket sexuella övergrepp bland oss. Så det var så här... Okej, stand in line. Alltså, you're not the only one. Fast mitt skämt. Och vi tog hand om varandra. Och vi tog fram kintsugi style. Så tog vi fram de här såren, ilskan och övergreppen och vad vi hade. Vi tog fram dem och gjorde det till våra galjonsfigurer. Mm. Ställde oss på högtalare på klubbarna och visade upp oss. Mm. Och var stolta över oss tillsammans. Och vi kunde säga till straighta på klubbarna som tittade på oss när vi gogo dansade där på högtalarna. Titta på oss. Vi finns här. Ni behöver inte tycka om oss. Men titta på oss. För vi finns. Och det är min kintsugi. Och det är någonting som jag tog in i det här sprickkapitlet i din bok. Som bara, men, för det går tillbaka till det du säger och jag säger nu. Det finns ett fint uttryck på engelska som heter queer resilience. Mm. We turn our stigma
into style.
Åh, underbart.
I know.
Det är underbart.
Det slår inte ihjäl folk. Nej. Eller misshandlar. Nej. We turn it into style. Ja.
Och jag tänker också även att ta bort skammen. Ja. Liksom.
Ja.
Alltså, den bara äter människor och skam finns överallt. Och det är ett himla hårt arbete att inte skämmas.
Absolut.
Men jag gör inte det idag. Jag skäms inte ens för de saker som inte är så kul i mitt liv. För,
ja, du är helt skamlös. Jag kan intyga det, kära lyssnare. You're shameless, honey.
I'm shameless. Ja, nej, men däremot vara medveten om att det kan gå fel ibland. Och skuldfrågor är ju, kan vara skönt att få prata om dem och lösa dem. Men skammen är något otyg som äter oss.
Det är så onödigt.
Ja, så fruktansvärt onödigt tycker jag.
Ja, nej, det är, jag brukar avskamma rum ibland när man jobbar. Nu skammar vi av det här rummet. Mm. Och det blottar sig oftast. Mm. Och det är en teknik, kintsugi-teknik jag gör med mina gudbarn ibland. Det är mycket, de är unga, det händer saker. Nu skammar vi av det här. Mm. Nu uttalar vi det som är jobbigt. Vi sätter ord på det, vi skrattar åt det. Det finns massa tekniker.
Absolut.
Kintsugi, tack.
Det är fint.
Det är fint.
Och det var så jag kom igång med min bok. Jag fick den serverat som ett skådespel. Mm. Och då låste jag in mig i gästhuset och gick inte ut sen på länge. Ja.
Alltså det går så fort alltid när vi ses. Det går, ja. Fast då kan det vara att vi pratar sen gått 5 timmar.
Ja, så kan det vara.
Men nu vill jag avsluta med någonting som jag tycker är så vackert som du också har sagt. Som jag vill gå tillbaka till. Som vi kan connecta med nutid och vad du tänkte och vad du tänker. Och det här är ju när du då var AIDS-sjuk 96 och var, du låg inför döden. Och du var den som kämpade av dina medbröder, medbröder som dog en efter en i de hemska sjukdomarna. AIDS som skapade demensen, förvirrad, vacker, ung 40-åring som beter sig som en gammal förvirrad 90-åring, blindhet och så vidare. De dog där en efter en. Runt dig och till slut så kände du jag orkar inte mer. Fast du vill inte. Du vill inte. Och då hade du din favoritläkare som kommer in på din sal på SÖS avdelning 53. Och så säger du till honom jag vill inte dö. Och han går till fönstret, tittar ut över Årstaviken på Södermalm. Och så kommer han tillbaka mot dig, sätter sig längst ut på din säng och är helt tyst. Och då kommer ditt citat. Ibland kan det absolut bästa du kan göra det är att vara helt tyst. Jag tycker det är sån mic drop som man säger. Det är så vackert sagt. Hur tänker du om det idag när du tänker på citatet? Liksom att, har det hjälpt dig i ditt jobb med diakon? Och...
Absolut. Och jag pratar ju mycket. Jag pratar för mycket ibland. Så att rent privat kan man säga att men hallå, nu har du tagit allt syre i det här rummet. Och det är något jag är engagerad i. Men jag har en annan sida också. Och det är just att jag har tagit såna här lärdomar. Att inför det svåraste, de svåraste existentiella frågorna som har med smärta och ångest och död och sjukdom så är det inte en massa ord utan det är att vara ärligt närvarande och det var min läkare Per som var en fantastisk man och tyvärr död Afrikavän helt jätteengagerad då person och det har jag nog tagit med mig från upplevelsen att jag behöver inte säga så mycket när det är svårt. Och ibland blir jag tackad för saker. Och så kan jag gå därifrån och så tänker jag, jag gjorde ju ingenting.
Mm.
Mm. Så är det mycket i mitt jobb.
Ah, vilket avslut.
Mm.
Ja. Ska vi hänga runt här och göra som vi brukar göra? Sitta några timmar till.
Ja,
det ska vi inte.
Jag tror du kommer att kasta ut.
Jag ser ut oss härifrån. Älskade Steve Sjöqvist. Tack för att du är min vän.
Tack kära Apollo för att du är min vän.
Och detta var en ynnest. Steve Sjöqvist, också boken Vägen valde dig. Jo, jag har skrivit Fröding dansar aldrig på Böklubb i Damaskus. Två fantastiska bögskildringar. Läs dem och ta hand om er där ute i sommaren. Var tysta, prata, var balanserade och kongruens. vänliga. Hoppas ni mår bra. All kärlek till er. Tack så mycket.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.